Amen. Tack Herre. Fader, Fader, jag prisar dig Herre för att vi får vara nära dig Herre. Att du, det är dig det handlar om Herre. Det är ditt namn som är mäktigt Herre. Som gör att vi klarar att göra det vi ska göra Herre. Tackar dig Herre för att du håller din hand över våra liv Herre. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att höra Herre det du vill säga till oss idag Herre. Att du hjälper oss att lyssna Herre på lärjungas sätt som det står Herre. Att vi hör din röst Herre. Att inte det som är kaos i livet som står och bankar på som vi kanske måste ta itu med när vi kommer hem eller nästa vecka när vi börjar jobbet eller vad det nu är här. Utan hjälp oss här att se dig här, att göra som Maria gjorde när du besökte Marta och Maria och de här. Hon satte sig nära dig och bara lyssnade. Allting annat runt omkring blev oviktigt här. Hjälp oss att komma dit just nu här. Att vi kan sitta nära dig och höra dig tala här. Och låta din röst och det du säger till oss här bära vårt liv just nu här. Kom här. Tala till oss här. Tala till oss. Amen. Det är fantastiskt att få, vilken förmån det är egentligen att vi får träffas så här. I rätt stora delar av världen så är det här liksom inte självklart. Man gömmer sig, man hittar vägar för att smita undan myndigheter eller de som är arga på en för att det här. Vi har en sån förmån att kunna få göra det här. Glöm aldrig det. Glöm inte att tacka för allt gott som vi hela tiden har. Ja, men jag har så mycket grejer som jag måste göra. Jag har så mycket saker som måste bli ordning på livet. Ja, jo, det finns ingen som inte har en massa saker som behöver ordning på i livet. För då har man liksom lämnat detta livet och är bekymmerslös. Men var tacksam för det du har. Börja att tacka för det du har som är så gott som Gud har gett dig. Albert Einstein lär ha sagt att det finns två sätt att leva. Det ena är som om ingenting är ett mirakel. Det andra är som om allting är ett mirakel. Och jag vet vilken väg jag väljer. Se det som är runt omkring det som Guds gåvor, som mirakel i ditt liv. Så mår du bättre. Jag ska tala utifrån Apostlagärningarna 2 och 42. Nu skulle jag vilja haft en gammal stol. Och så skulle Noah fått kommit fram när jag satt på den och slått undan ena benet. Men jag hittar inte någon gammal stol. Det här är det som kallas församlingens fyra ben. Grunden för egentligen församlingens liv och även för våra liv. Det här är alltså efter, i början av församlingens tidsålder. Den heliga ande har fallit över lärjungarna. De gick ut och talade en massa språk som de inte kunde och folk undrade, vad är det här? Och Petrus höll sin berömda predikan och det blev, var det 3000 frälsta första dagen eller något sånt där. Och de började träffas och bildade det som vi kallar idag församling. För det är egentligen inte en formell organisation utan det är liksom en grupp människor. Och det står så här att de, alltså de som har blivit kristna, höll trogen fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det är så, för att få det här till 4b då, så får man ha Bibeln istället för undervisning. Och så får man ha gemenskap, så stod det brödragemenskapen i någon översättning som jag såg. Det betyder ju inte att ni som är tjejer inte kan ha gemenskap, det är inte det. Men det är för att få ihop det här 4b då. Men det är oväsentligt egentligen vad vi använder för ord. Apostlarnas undervisning. Det är ju inte så att det är det jag säger när jag vaknar och känner en viss grej en dag, utan det är det som står i den här boken. Som församling måste man ha det här som grunden. Inte massa fräcka idéer, massa ledarskapsteorier, en massa liksom gruppdynamiks idéer. Det finns en massa sånt som är jättespännande och stämmer med den här boken. Och då är det intressant. Men stämmer det inte med den här boken så är det inte intressant. För det är det här som måste vara referensen för allt vi gör. För allt du gör i ditt liv. Jag talade en gång nere i Moldavien om just Guds ord. Och där var det ju så att liksom, det var inte så många som läste. Utan de hade ju mer liksom, det var ju pastorns liksom handbok för att hitta bra predikningar. Och det ska det ju vara. För hittar vi predikningar någon annanstans så är vi ute och cyklar. Så det, men det är så att det är inte, det här är din handbok för ditt liv. Du behöver en relation med Guds ord. Du behöver läsa Guds ord. För om du inte läser det här så kan jag lura dig precis hur långt som helst. Och det var det här som när Martin Luther, det är ju när han tryckte böcker på lokalspråket tyska då, så var det så att det var en kombination med hans frimodighet att bryta med en del saker i den stora kyrkan som var den enda kyrkan nästan då, katolska kyrkan, och att Gutenberg hade kommit på tryckapparaten. Det skedde ju samtidigt, därför det fanns sådana som Luther innan, men de hade inte det genomslaget på grund av att det inte fanns någon tryckpress, då var det så dyrt att göra böcker. En av orsakerna till att den gamla kyrkan inte ville att varje man skulle kunna läsa den här, det var att då förlorade de makt. Därför att då kunde inte folk, om den här stod på latin, och det var inte så många som pratade latin, det var ju liksom ett utdött språk redan då. Om den stod på latin och ingen kunde latin, och de predikade på latin i kyrkan, så är det ju rätt svårt att säga att nej, så står det inte. Därför att har du inte läst den här, så kan du inte säga nej, så står det inte. Det här är så viktigt att du har den här som en grund i ditt liv. Och det är så här att du kan läsa den här, och det finns ju lätta översättningar och det finns svåra översättningar. Det finns hur mycket översättningar som helst, och det är kul om man tycker sånt är roligt att sitta och jämföra. Och sen så kan du läsa en vanlig enkel och förstå grejen. Och du kan hålla på hela livet. Du har läst Bibeln sedan du var det? 5, 6, 7 eller något sånt där, va? 11 år. Du hittar fortfarande nya grejer, eller hur? Eller ja, nya, du har ju stått där, du har läst det för, men liksom det passerar. Han har hållit på i några år mer än någon annan här och läst Bibeln. Så det här måste vara en grund i ditt liv. Har du inte det benet på din stol i ditt liv, så kommer du inte sitta bra. Du kommer ramla. Den är så viktig. Du måste ha Guds ord i grunden i ditt liv. Att allting som du upplever, allting du hör, allting jag eller någon annan predikant säger, behöver du, men stämmer det här? Har Martin rätt här eller har han missat? För det är så att det finns ingen predikant som inte säger fel. Målet är ju förhoppningsvis inte att inte hålla sig till den här, för då är det ju allvarligt. Men det är liksom, vi är människor. Du måste ha en egen relation till Guds ord. Du måste läsa vad som står. Och det är så att den helige ande, som är vår hjälpare, en av hans viktigaste uppgifter, vet ni vad den är? Att påminna oss om allt som är sagt. Det här är det som han vill påminna oss om. Han vill vara där när du hör någonting och vänta nu, är det där riktigt? Han vill vara där när du läser. Och har du läst Bibeln, så har du ibland råkat ut för att Guds ord, det här låter larvigt när man förklarar det för sånt som inte har varit med om. Det är ungefär som att förklara för små barn vad det är att bli kär. Det går ju liksom inte, för de har inte den här referensramen. Men om man läser Guds ord, så kan det ibland bli så levande. Så en mening, ett ord, ett litet stycke kan bära dig i flera veckor. När den helige ande får vara med och förklara det här för dig. Se till att ha den grunden i ditt liv. Och vi som församling måste se till att ha den här grunden i vårat liv. Annars så kommer det inte fungera. Den här är så viktig. Se till att ha den kär. Jag läser oftast, jag gillar att ha en bok så här, jag tycker det är härligt. Men det har blivit så väldigt små bokstäver, jag vet inte, de har krympt. Så jag läser väldigt mycket i telefonen och på iPaden nu för tiden, för man måste ha glasögon med, så det har jag inte så ofta. Det är inte så noga vad det är för liksom form du läser i, men läs Guds ord. Ber den helige ande vara med när du läser, att han visar dig vad det står. Att du hör rösten när Jesus säger en sak. Hur han säger det, vilken ton han har. Att den helige ande får vara med och förklara Guds ord för dig. För det är en av hans viktigaste uppgifter. Han vill förklara den här för dig. Och det är så att det finns ett gammalt ord som heter fåkunnig. Jag vet inte hur man ska översätta det. Men alltså sådana som inte har alla hästar hemma. Eller som inte är så smarta. Eller hur det är. De kan läsa den här. Och fatta vad det handlar om. Och du kan forska och studera den här i ett helt liv. Och inte nå botten. Sen finns det de som är enormt kreativa. Jag hörde om en professor som doktorerade i 23 salmen. Och lyckades inte bli kristen. Det är ju nästan duktigt. Doktorera, då ska man alltså skriva en avhandling på jättemånga sidor. Och Psaltaren 23 är liksom, vad är det, 8 verser eller 10 eller något sånt där. Så då har man ju plockat isär ordet och riktigt forskat i det liksom. Och ändå lyckas missa poängen med det, va? Så be den helige ande vara med när du läser Guds ord. Och se till att göra det till en vana. Att det här blir liksom en naturlig del i ditt liv. En naturlig referenspunkt. En golfboll, vet ni hur den är uppbyggd? Den är ju stenhård, eller hur? Om man tar på den. Men det är alltså tunt skal egentligen som är hårt. Och så är det packat med... Jag hade sett en sån när jag var liten. Jag vet inte om de ändrade, men det var så mängder med gummiband in i den där. Hur de har fått in det tänker inte jag ens försöka förstå. Men det var packat gummiband in i den där. Så det är gummi i den. Stenhårt packat då. Om du tar den och kastar i en betongplatta så studsar den hur högt som helst. Men kastar du den i en sandlåda så studsar den ingenting. Om du är med om någonting i ditt liv och det studsar i ditt inre så blir din reaktion beroende på vad du har för material i ditt inre. Har du det här som referenspunkt och har matat dig med Guds ord så studsar det på rätt sätt. Då tar du de sakerna du möter i livet på rätt sätt. Det är så viktigt att Guds ord får vara grunden i ditt liv. För våra känslor är fantastiska. Enormt kreativa. Nästan på sin egen hand liksom hittar de på saker och man får idéer och man ser saker som inte finns. Och liksom, det går fram och tillbaka. Det här, det står samma sak varje dag, va? Det står var inte rädd. En gång, minst en gång för varje dag om året. Till och med för skottåret. Så står det var inte rädd. Bara en sån liten detalj. Vi behöver inte vara rädda. När regeringen liksom inte blir. Och nu kanske det blir något som man kanske inte gillar. Men vi behöver inte vara rädda. Om ekonomin går åt skogen. Som den gjorde för några år sedan. Då var det 2008 var det, som det var spännande. Det var någon som nös på fel sidan dörr. Och så rasade all börs i hela världen. Det är ju en fantastisk marknad i sig. Men alltså, var många som blev rädda. Vi behöver inte vara rädda. Därför att det här förändras inte. Det här förändras inte. Om allting i våra liv skakar så förändras inte det här. Den här grunden håller att stå på. Det är så viktigt att ha det som grund i sitt liv. Gemenskapen. Brödra gemenskapen som det stod i, det var i 17 det stod så, är så viktig. Du är inte gjord för att vara för dig själv. Det finns en gammal munk, jag tror inte han lever nog inte för länge, det var länge sedan där. Han gick med i en munkorden som liksom, de pratade inte med varandra och levde helt enskilt. Det finns ju massa intressanta idéer om han. Han skrev en bok, A Man Is Not An Island. En man är ingen ö. Han skrev en bok om att vi måste ha gemenskap. För vi är inte skapade för att klara oss själva. Vi gjorde en övning, jag och några kompisar. Det var någon som hade fått en kul idé. Vi var 3 stycken som skulle gå ihop. En var blind. Man fick ögonbindel. Det var jag. En var döv. fick liksom pluggar och hörselproppar så han inte kunde höra något. En kunde inte säga någonting. Och så skulle vi klättra upp för ett berg. Och det var alltså, det var inte klättring med alla fyra, men det var liksom en brandstig upp, så det var liksom inte sådär. Och hur man var tvungen att samarbeta. Och vi kom fram. Helskinnade var gött. Jag var blind, så alltså det var fruktansvärt spännande att gå. Och sen när man kom upp och tittade ner, har vi gått där? Det är ju inte klokt liksom. Men det gjorde att min svaghet då, som blind, på grund av att jag hade två stycken bröder bredvid mig som hjälpte mig, så kunde jag ta mig fram. Det är det som är gemenskapens styrka. Att när du har en svaghet i ditt liv, minst, jag har flera. Och för att det ska funka så behöver du människor runt omkring dig som inte har samma svagheter, utan kan väga upp din svaghet. Och det som är häftigt då, det är att det jag är svag på, om jag står själv, så blir jag väldigt, väldigt sårbar. Om jag hade varit själv som blind i den här grejen vi gjorde då, gått upp där, så hade jag snubblat och jag hade slagit mig och jag hade kanske ramlat ner för ett stup och slått mig riktigt, riktigt illa. Det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa. Men på grund av att jag hade andra runt omkring mig som såg till att jag inte ramlade ner där. Den ena genom att dra och rycka, den andra pratade konstant, men han hörde ju ingenting liksom. Så men han berättade hela tiden steg för steg att nu kommer det och det. Så hans mun gick ju konstant. Sådär, så det var... Men din svaghet, när du har gemenskap så som det är tänkt att det ska vara i en församling, så kommer den svagheten försvinna. Därför att då finns det runt omkring dig människor som ser, människor som hör och människor som kan tala. Som kan säga, hej Martin, hallå, gå inte åt det hållet. Där är stupet, kom hitåt istället. Eller fysiskt dra mig bort ifrån faran eller putta ner mig för att jag ska slå huvudet i grenen som var över stigen. Det är så gemenskapen ska funka. De första kristna, de sålde ju allt och hade allting gemensamt. Och det var ju en väldigt speciell situation för dem just där. Men det finns någonting i det här att allt mitt i ditt mentalt. En kompis uppe i Norge berättade, han gick en bibelskola i Wales. Och jobbade lite grann i en församling samtidigt liksom så här. Men det var han och hans fru och så hade de fått sin pojk. Så de hade ju liksom så här vända på kronan liksom. Och han gick en dag köplistan till affären och skulle handla. Och så på utsidan så möter han en i församlingen som kommer. Du fyller korgen nu, jag betalar. Varpå han ringer hem till gumman. Vi får kött idag. Vad ska jag handla? Och så fick han fylla hela korgen. För den här brodern hade liksom känt att nej, de skulle ha hjälp just nu. Det här liksom att vi bryr oss om varandra. Att när någonting är jobbigt, vart går man då? Jo, till sina nära och kära, till de som är runt omkring en. När någonting är kul, vart går man då? Jo, till sina nära och kära. Till den gemenskapen man har närmast sig. Det är så som den här gemenskapen är tänkt att vara. I församlingen, i Guds folk, att vi ska vara varandra nära. Och grejen är att det kostar. För om jag låter dig komma nära mig, så kan du såra mig. Maria bor ju rätt nära mig och liksom delar mitt liv nära. Hon kan skada mig som ingen annan kan, för hon känner mig. Hon vet precis vad hon ska trycka om hon skulle vilja. Det gör hon inte. Men det är det som är risken. Lever du för dig själv, så kanske du inte får de smällarna som om du skulle få om du litar på fel personer. Men ditt liv kommer bli väldigt, väldigt mycket fattigare och du kommer bli sårad och skadad på ett annat sätt. Vi behöver varandra. Vi behöver gemenskapen. Vi behöver dela livet med några nära och kära. Det är ett måste för att livet ska fungera egentligen. Brödsbrytelsen, det är ju det som vi kallar för nattvarden idag. Bland annat. För det var så att när de åt nattvard, vad heter det, den första tiden, då gjorde inte de det som en ceremoni speciellt i kyrkan. Utan de gjorde det när de satt och åt, Så i måltiden så delade de koppen, alltså bägaren och brödet, och gjorde det som vi kallar nattvarden. De hade en gemenskap, därom igen det, att man hör ihop, man delar det. Kommer du ihåg när vi var i Bulgarien, där ute i den här bergsbyn, och han som hade nästan försökt att mörda sin fru innan han blev frälst? Vi åt ett påskalamm, helstekt lamm, kom in så här, fyllt med något gott ris, inga bestick. Och där satt alla och drog liksom ur samma lamm. Så här, det var liksom, man var ju som barn på nytt, det var jättehäftigt. Det är rätt många svenskar jag har berättat det för. Äta på det viset, går ju inte det bakterier hit och dit. Men liksom, det blev en gemenskap i det som var rätt häftig alltså. När man satt och tog ur samma köttbit och liksom med nävarna och man sörda och hade så här, liksom, det blev en härlig gemenskap i det. Och det är det som är brödsbrytelsen bland annat. Att man hör ihop. I Svenska kyrkan och kanske i andra sammanhang, det där jag är mest bekväm eller kände, då håller man ju en altaring så här. Och den slutar ju, den är ju inte rund. Och tanken bakom det, orsaken till att den inte är rund, det är att där liksom tänker man sig då att resten av de kristna, och även de kristna som har liksom gått hem redan till himlen, är med och delar samma måltid. Så det är ju som en tanke om att man hänger ihop. I det sättet de firar där. Och det finns någonting i det här att vi hör ihop. Vi delar samma bröd, vi delar samma kopp. Vi hör ihop. Alltså Jesus har smält oss samman. Och det behöver vi ta till oss. Bönerna är det fjärde benet. Om vi bara ber och inte håller oss till ordet, så blir stolen väldigt, väldigt konstig att sitta på. Men om vi bara håller oss till ordet och bara det och inte ber, så blir det lika snett. Man behöver helheten. Och i gamla traditioner så finns det de som säger att bönerna, eller bönen som de bad, att de bad Fader vår alltihop. Och jag var sån när jag blev kristen. Så gick jag i åttan och uppväxt i Svenska kyrkan. Och där var det ju så att det fanns ju en del nästan som tyckte att psalmboken var heligare än Bibeln. Och ung som man var så reagerade man emot det här. Och så när det stod psalm 32 på, där hade ju en sån här tavla istället för texterna, så hade man ju en psalmbok så här. Och då slog jag Bibeln, psalterna 32, och satt och sjöng med istället. Och liksom vägrade läsa skrivna böner, för det skulle vara andligt inspirerat. Jag skulle bara be utifrån hjärtat. Och det är härligt. Men det är inte något fel i att läsa. För det var ju dessutom så att han har Jesus sagt att så här ska ni be. Det är ingen synd att läsa andras böner. Det kan vara rätt skönt ibland. Att be på det sättet att man läser någonting som någon annan ska. Om man inte är så där på topp i livet, så kan det vara rätt gott att läsa en annans bön. För då talar man ut liksom Guds ord. Man ber för sitt liv, man ber för andra på ett sätt. När man inte är. Sen är det liksom lika rätt att be utan att ha ett manuskript också. Det finns liksom, bön är en av de viktigaste grundpelarna i vårat liv. Vi måste ha den för att fungera. Bön är ju hjärtats samtal med Gud, finns det någon som säger. Bön är ju ett ämne som vi skulle kunna predika ett halvår om bön. Och dela på det, vi som brukar predika här, och vi hade inte tömt ut det. För det är precis hur stort som helst. Alltså. Men du behöver ha bön i ditt liv. Du behöver samtala med Gud i ditt liv. Du behöver be för dina nära och kära. Ja, men det behöver jag väl inte? Jo, det behöver du. För om du inte gör någonting med den nöd som du borde ha för dina nära och kära som inte följer Herren eller som har bekymmer, så kommer du gå sönder till slut. Men i bönen så kan vi koppla på och utgjuta det som, den nöd som Herren har lagt i oss, och få utlopp för den, och det gör något gott med oss, och så ber vi ju för de människorna som vi bär med oss. Vi behöver bön i vårt liv. att vara be tillsammans som vi ska göra på torsdag, var det 18:30, va? Är jätteviktigt. Att be för dig själv hemma är jätteviktigt. Att be om du har möjlighet i familjen du är jätteviktigt. Jag är uppvuxen med att vi ber alltid till maten. Eller vi ber till Gud för maten. Eller det, och liksom det är en ramsa man bara rabblar ur sig. Så är det i farten. Men jag tror det sätter en liksom agenda av att Gud, du är med i alla delar i livet. När du åker till jobbet på morgonen, lägg ditt liv i Guds hand. Lägg ditt hus, din familj, dina prylar, allting i Guds hand. Det är bön. Och det är gemenskap. Och det är att hålla sig till Guds ord. Och det är att vara nära Jesus, att bryta brödet. De här fyra pelarna är så viktiga att du och jag har i våra liv. Fråga Herren vad det är som du saknar. Eller vad du behöver göra mer av. Eller vad Herren vill leda dig till att göra. Fråga honom, för han vill leda dig. Han vill leda dig till att ha en sund balans mellan att ha Guds ord, att ha gemenskap, att bryta brödet och ha den typen av enhet, att be. Vi behöver alla delarna. Vad är det du behöver öka på i ditt liv? Fråga Herren det. För du behöver det. Och om du inte har läst den här boken så kan du tänka att det står rätt mycket här. Det är ju så att läsa en roman i den här storleken, det klarar man ju på några dagar om man har gått om tid. Men det här läser du inte på ett par dagar. För det är så substantiellt. Men om du inte har läst någon gång, så börja i det som vi kallar för Nya Testamentet från början. Det är lite lättare att tugga i sig den maten. Men läs Guds ord. Se till att det blir en del av ditt liv. Det är jättehärligt med drömmar. Det är jättehärligt med visioner. Det är jättehärligt med allting som Herren gör i ditt liv. Men se till att det här alltid måste få vara grunden. Alltid måste få vara grunden. Att du startar. Det finns ju de som är duktiga och går upp på morgonen och startar sitt liv och läser på morgonen och är disciplinerade så. Det handlar inte om att göra en viss modell. Jag hade en kompis ett tag som var, han är fortfarande min kompis, men han var sanslöst disciplinerad i bön. Och jag försökte liksom. Han gick upp på morgonen och han fastade och han bad och jag satte mig och fastade bara och jag somnade. Och jag var så irriterad på mig själv och jag sa till Gud en gång jag var ute och gick liksom, det går ju inte här. Jag somnar ju bara. Vad är det för fel på mig? Och då sa Herren, men det som bara han, du är inte sån. Du behöver inte göra som han. Du behöver be. Du behöver läsa Bibeln. Du behöver ha gemenskapen. Du behöver bryta brödet. Men du måste inte följa någon annans mönster. Men du behöver göra de här sakerna i ditt liv. Se till att Herren får leda dig. Se till att den helige ande får ta med dig in i hemligheten i sitt ord. In i hemligheten med gemenskapen som man kan ha som syskon i Herren. När lärjungarna satt, för de var ju, de reste ju med Jesus och satt väl runt lägereldarna på kvällarna och pratade. Första gången de träffade Jesus, några av dem, så sa Jesus till dem att lägga ut nätet. De var fiskare, en hög av dem. De var inte väldigt utbildade, de var inga teologer. De var, Petrus var liksom en enkel, som man skulle säga, arbetare idag. Liksom, han var ingen konstig nisse. Då sa Jesus till dem, lägg ut nätet på andra sidan båten. Och de liksom, hallå, vi har fiskat hela natten, det är ingen idé. Liksom. Men så gjorde de det och fick massor med fisk. Och det var ju liksom fantastisk upplevelse för dem liksom, att wow, det här är en speciell människa, Jesus. Så de satt ju säkert liksom runt lägereldarna och pratade om det här och hade kul liksom och byggde sin liksom, och någon säger liksom, Petrus, du skulle sätta ditt ansikte, vet du. när nätet blev full. Alltså det var obetalbart. Och sen när Jesus dog och uppstod så visade han sig för lärjungarna några gånger. Och mellan två gånger där så stack lärjungarna, vi sticker och fiskar. Det är liksom, de var ju lite så där med att han som de ville följa och hade gett sina liv till hade försvunnit och liksom var stod de nu. Och så och drog de och fiska och fick ingenting på natten och så drog de in mot land och så kommer Jesus gående på stranden. Som vilken turist som helst som går förbi några som fiskar. Hej, har ni fått någon fisk eller? Nej, det har vi inte. Sluta tjata, tänkte de säkert. Vi är trötta, de har varit uppe hela natten och jobbat. Liksom. Det är rätt tufft att vara fiskare. För de såg inte att det var Jesus. Va? Och så säger Jesus, testa och släng ut nätet på andra sidan båten. Och de liksom bara, vänta nu. Det där har vi hört någon gång förut. Och så kastar de ut nätet. Och så fick de fullt med fisk. Och Petrus blir ju helt liksom bara, wow, det är Jesus. Han kastas ur båten och halvt springer på vattnet, halvt simmar, halvt vadar in. Och liksom bara, åh, hans Jesus levde. Och då har Jesus redan liksom gjort i ordning maten. Det fanns redan fisk på elden och sådana grejer. Så det var liksom inte, utan det var för att väcka deras. De hade den gemenskapen. De hade byggt ihop i tre års tid. Så att de levde liksom i gemenskap på ett sätt som var, de bar varandra. Och de hade sina fighter, det kan man också läsa om i Bibeln, att de var inte alltid överens om allting. Men det finns en hemlighet i det här som är så stor. Alltså. Ska vi be? Och är det så att du känner att det här, den här gemenskapen med framförallt universumskapare, som är rätt fantastisk. Han sa några ord och allting det som vi har runt omkring oss blir till. Han mäter, universum står det mellan lillfinger och tumme. Han står det i någon engelsk översättning, fnös med sin näsa och delade Röda havet så israeliterna kunde gå igenom på torr land. Han är intresserad av dig. Och han bryr sig om vad som händer i ditt och mitt liv. Det är rätt häftigt. Det är stort. Jag menar, vi skulle bli rätt så liksom ärade om kungen kom ner och liksom började prata med oss eller någon annan liksom sån här storhet som man tycker Men han är större än alla vi kan tänka oss och han bryr sig om dig. Han vill ha gemenskap med dig. Har du inte det så kan du få komma fram eller sök dig hit, du som sitter och tittar på distans. Så kan vi be med dig. Låt oss be. Fader, jag tackar dig Herre för att du har skapat oss Herre för att höra ihop Herre. Du har gett oss en handbok Herre, en inriktning för hur livet ska fungera. Vad som är rätt och vad som är fel och vad som är viktigt Herre. Som är grunden, som är det som vi måste bygga på Herre. Hjälp oss Herre att se det som du har sagt. Hjälp oss att se Herre det du vill Herre. Hjälp oss att höra din röst Herre. Och Herre, du vill ha gemenskap med oss Herre. På samma sätt som du vill att vi ska ha gemenskap med varandra, Herre. Och bära varandras bördor, Herre. Och dela glädjen med varandra, Herre. Ber att detta ska bli en verklighet, Herre, i våra liv, Herre. Och hjälp oss, Herre, att inte bli öar, Herre. Att inte bli i denna tid som gör allting för att du ska klara dig själv. Du ska inte vara beroende av någon. Att det inte får krypa in i våra liv, Herre. Utan att hjälpa oss och våga göra oss beroende av varandra, Herre. Så att vi kan göra det du har tänkt att vi ska göra, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi prisa Herren? Och vill du ha förbön så kan du komma fram. Så ber Per för dig nu, för jag spelar bas. Ja. Så i annat fall så fortsätter vi gemenskapen sen runt kaffebordet.